Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
Podplay.
Hej och varmt välkommen till podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Den här veckans avsnitt sänds i sin helhet i samarbete med Polisförbundet. Min gäst heter idag Lena Nitz och hon är Polisförbundets ordförande. Ja, hur kommer det sig att man börjar jobba fackligt när man var polis från början och var ordförande i Polisförbundet, något som Lena hade i sikte långt tidigare? Det får du alldeles snart reda på, och du får också reda på vilken typ av polisfilmer som Lena, som hon uttrycker det, har dille på. Och sen vill jag också påminna om polisens dag som Polisförbundet införde 2018 för att lyfta det fantastiska arbete som poliser gör och den betydelse Sveriges poliser har för människors trygghet och för ett fungerande, demokratiskt och rättssäkert samhälle. I år infaller polisens dag den 26 augusti och då ägnar vi givetvis en extra tanke åt alla de poliser som finns i tjänst dygnet runt, året runt. På polisens dag uppmärksammas, precis som det gör även i den här podden, att polisarbetet är ett lagarbete. Ja, var nu försiktiga där ute och så hoppas jag att du får en riktigt trevlig lyssning. 13:10 Varmt välkommen till Snutsnack, Lena.
Tack så mycket, Hasse.
Jättekul. Jag sitter i jättefina lokaler som ni inte har använt. För jag sitter nämligen uppe hos Polisförbundet.
Precis. Och vi är ju nyinflyttade här i Solna på Sundbybergsvägen sedan 1 januari i år. Mm. Men vi har ju inte varit samlade här en enda gång.
Det är otroligt. Men inte ens Polisförbundet visste att en pandemi skulle komma.
Nej, precis. Och vi följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer väldigt hårt naturligtvis. Så att nu väntar vi ju på slutet av september och hoppas att vi ska kunna återsamlas allihopa här som jobbar på kansliet då.
Mm. Polisförbundet är ju polisernas fackförbund. Och vi ska givetvis prata mer om det, men de flesta som jag har träffat på som jobbar har ju jobbat som poliser, liksom har varit ute och haft det som lite... Ja, deltidssysselsättning liksom, att jobba fackligt. Men du som ordförande är ju ordförande liksom full time, men du har ju börjat jobba som polis en gång i tiden, eller hur?
Ja, precis. Här vid Sundbybergsvägen faktiskt. Jassa. För att ett stenkast härifrån ligger ju polisstationen, och det är ju mitt moderskepp, om man säger så. Så här har jag jobbat som närpolis och också som kriminalpolis under den tiden. Och började min fackliga bana där också.
Men hur tankarna kring att ens välja liksom polis som yrke, vad dök de upp då? Hur kom de till dig så att säga?
Ja, alltså, det har inte varit så för mig att jag haft det från barndomen och min högsta dröm och så. Utan jag var nog mer... Efter gymnasiet så då funderade jag på vad ska jag bli liksom så, och då sökte jag sökte psykologlinjen, men jag hade inte betyg för det. Och jag sökte juristlinjen, och om jag inte kom in på juristlinjen, men då skulle jag göra lumpen och gå den banan. Så det var liksom de trävägarna som jag var intresserad av. Jag kom in på juristlinjen och gick där. Tycker det är intressant att lära mig liksom, alltså juridik och så vidare och så. Men det, när jag var klar med det till mina föräldrars... De slet sig vid sitt hår då. För att de hade ju sponsrat mig på den. Men så tyckte jag att... Men herregud, det är bara papper och bokstäver överallt. Alltså, nej, lite mer spänning. Mm. Och inte så lite heller. Nej. Och så sökte jag in på polishögskolan.
Det är lustigt det du säger. För jag tror vi sa det. Vi är väl hyfsat jämngamla, men... på den tiden så sa man mer så här, vad ska jag bli? Mm. Alltså, det var ett uttryck som jag tror kanske har förändrats lite nu. Nu är det lite mer, vad ska jag göra? Och så kanske jag kan göra något annat. Så det har verkligen formats om det här att då skulle man bli någonting. Och det man blev, det blev man liksom. Mm. Och då polisen, aha, men dina föräldrar var så här lagom imponerade då? Menar du,
eller? Nej, alltså, de tyckte väl mer att för det första så alltså, det var farligt då. Mm. Jag var liksom aktiv av mig och liksom tyckte det var spännande att kasta mig in i saker och ting och sådär. Så det var mest pappa som tyckte att man kan ju inte välja ett lugnare yrke. Liksom så. Men jag har aldrig ångrat mig. Inte en minut. Och det har inte mina föräldrar gjort heller.
Det är lustigt, alltså, för det är väldigt få som just säger att de ångrar sig. Kanske inte vågar säga det när mikrofonen är på, men det låter som att det är ärligt. Alltså, de flesta säger att de inte ångrat det i liksom, yrkesvalet. Men jag gick i skolan 88, jag vet att det gick något år senare, och jag hade ju då betald utbildning. Fick ju lön när jag pluggade, det är inte fel. Fick ni det på din tid också?
Nej, jag gick in hösten 93 och var den första kullen som då fick betala för min utbildning och så. Jag tänkte faktiskt inte så mycket på det. Jag hade nog till och med inte ens koll på att de tidigare inte hade gjort det.
Ah, okay, utan ja.
Jag trampade så gladeligen in vid grindarna, norra grindarna vid Sörentorp och skulle bli polis. Jag var liksom omåttligt stolt att jag hade kommit in. Och hade nu visste jag vad jag skulle bli och vad jag var innerst inne.
Just det. Den här tiden på skolan och sådär, kunde den ge dig några hintar om vad du ville jobba med när du kom ut? Eller var det att alla stod och trampade och ville ut och liksom fånga bovar?
Ja, så var det ju. Alltså, åtminstone för min del. Och jag kan inte komma på någon annan heller som inte hade den inställningen. Mm. Utan här gällde det att klara utbildningen och komma ut så snabbt som möjligt i uniform och i målad bil. Men jag kan väl tycka sen att efter åren gick och man skaffade sig erfarenhet så kände man väl också själv när man började växa i uniformen att vad hade man fallenhet för? Mm. Och vad tyckte jag var roligt? Och Precis. Vad var jag intresserad av? Och så vidare. Och sen väljer man liksom, grenar ju det ut sig på något sätt där.
Det tycker jag är jätteintressant för att man vet ju inte vem man är som polis eftersom man inte har jobbat som polis. Och jag hade nog en bild av att den här klassiska polisen var stor och stark och sådär. Sen märkte jag efter en tid att jag hade faktiskt en fallenhet för att kommunicera med människor och var väldigt intresserad av. Och vissa gånger så märkte jag, men varför pratar de, vänder de sig mer mot mig? Där står ju den här stora, starka liksom normanspolisen bredvid mig. Så började jag sakta komma på att vänta nu, man kan ju faktiskt surra med folk på ett sätt som de gillar. Liksom. Mm. Men det visste jag inte alls egentligen. Jag visste att jag kunde snacka på, men jag visste inte att det skulle kanske vara till gagn för mig så pass mycket som det kanske sen blev.
Ja, men det är det som jag tycker också är så roligt och det är det som är ett lagarbete också, att man... Att man både i den grupp man arbetar i, det turlag man jobbar med, i den patrullen man åker i. Liksom, att man beroende på vem man patrullerade med faktiskt ibland intog olika roller. Eller man, utan att man behövde titta ens på varandra visste man, ja, nu gör kollegan si och då gör jag så. Och så blir det en helhet i slutet och så vidare. Så här, man var ju verkligen ihopteamade på ett sätt. Och varje grupp eller varje team jag jobbat i, de saknar jag fortfarande idag. Fastän de för länge sedan liksom har gått andra vägar så är det ju de minnena jag har. Mm. Så.
Men hur var det att komma ut då? Relativt ung, tjej, Solna som är ju... Ja, Stockholm ligger ju precis liksom kloss mot Stockholm City egentligen. Hur var det att komma ut då? Kom ut under den här närpolisreformen, det var en liten omorganisation. Hur var liksom polismyndigheten när du kom ut då?
Ja, men jag kom ju precis när man sjösatt närpolisreformen och jag kommer ihåg att det var ju lite skavigt mellan vad var närpolis, är det en riktig polis, vad gör ni då och så vidare, det här med problemorienterat polisarbete, som det hette då. Så där. Ja, alltså det var ju...
För det hade ni inte fått på skolan?
Jo.
Hade ni det?
Aha, ja, det hade okay. vi fått på. Så vi kom ju liksom ut här, liksom, nybakade och jättefrälsta i detta. Och så mötte man de äldre kollegorna. Som, de var nog, många av dem var i alla fall lite mer ifrågasättande. Och vad är det här för någonting nu då? De är entusiastiska och så vidare. Så. Okay. Men jag tycker att jag har träffat de kollegor jag har jobbat med, de kollegor jag har träffat. Jag har så många goda minnen som jag bär med mig. Mm. Där man helt enkelt har hamnat på arbete. På jobb där man bara liksom, ingen vet hur vi ska lösa det, utan man har egentligen bara fått uppdraget lös problemet.
Just det. För det är ju så oerhört många arbetsuppgifter som poliser åker på som man inte får lära sig på skolan.
Nej.
Det finns ju inte ens liksom kanske det problemet ens förrän det uppstår.
Nej, precis.
Men har du någon sån, var det någon sån du tänkte på just att du var på något jobb som var konstigt eller?
Nej, men man har ju varit på många konstiga jobb och de flesta jobb de liksom de blandas ihop på något sätt och så och oftast när någon frågar och har någon minne försöker man ju leta efter någon mer alltså känd, har jag varit på någon känd händelse som andra kan liksom åter koppla till och så vidare och så där. Men det och jag vet inte varför vissa händelser känns mer i hjärtat än vad andra gör. Jag har i alla fall ett jättestarkt minne. Jag tänker på det ibland fortfarande. Där det var en man i familjen då som hade en trafikolycka och så hade han omkommit. Han kört in en bergvägg och det var väl frågan om han hade gjort det avsiktligt.
Okay.
Och vi åkte hem till frun då som bodde i ett välbärgat område här i Stockholm. Huset var fint och trädgården i ordning och så vidare. Men när vi kom in i huset så var det nästan, alltså i princip helt tomt. Det stod en soffa i ena hörnet, det var väl två stolar och ett köksbord och lite sådär. Så man såg att det var som kontrast emot det som det såg ut utifrån. Och då framkom det då att mannen hade förlorat jobbet för en tid sen. Och de hade problem med ekonomin och de hade fått sälja av en del. Och här gällde det att hålla fasaden utåt. Jag vet inte ens om grannarna visste om detta, tror inte det och så vidare. Och där frun då också miste mannen. I allt det här då. Och då kom jag ihåg att hon också sa vid ett tillfälle där kan du hålla om mig? Kan du bara hålla om mig?
Mm.
Om man då håller om någon, men man själv känner ju att gisses, jag har skyddsväst, jag har blyplatta, ni är hård. Alltså, liksom så.
Mm.
Men för henne så var det
någon som var nära.
Varmt, tryggt. Ja, någon bara hålla upp en i. Liksom så. Och sen kom ju då resten av familjen och så vidare. Men det där, det funderar på liksom hur... Och det här med arbetslöshet då. Alltså hur slår det mot en familj? Hur otroligt det kan bli om man tappar fasaden utåt och så vidare. Så där.
Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
Ja, det är intressant också att, för jag menar, nu höfte jag lite grann, men kanske det här är 25 år sedan då som du var på det här jobbet med en man som eventuellt tar livet av sig, kanske för att få in pengar, jag vet inte, via någon livförsäkring eller någonting, eller ja, att det sitter kvar då. Det är inte alls ett klassiskt polisjobb, det är inte biljakten eller du hör en skjutning och fångar rånaren och sådär, men det är ju tydligt egentligen när man tittar på de här minnena som finns, utan det är de här mänskliga liksom mötena där det händer någonting.
Ja.
Du sa att du tänker på det här ibland. Är det när du åker förbi något liknande hus? Eller hur kommer de här tankarna upp att just det här caset?
På olika sätt. Det är ju om jag, eftersom jag fortfarande åker förbi det området ibland, så är det klart, då blir det ju påtagligt. Mm. Men alltså, jag tänker på, nu är jag ju facklig, du pratar om arbetslöshet eller när man förlorar ett jobb eller en kollega som hamnar i personalansvarsnämnden och blir avskedad. Vad händer med familjen, vad händer med kollegan sen då och så vidare. Det där är ju, ja, med det här i starkt minne så I'm a worrying kind. Jag är liksom orolig utav mig. Liksom. Mm. Vad händer sen? Mm. Inte bara här och nu.
Och det finns ju så många frågetecken just kring jobb som en polis åker på, där man kan sätta den frågan, vad händer sen? För det får man sällan reda på.
Nej.
Jag har några exempel i podden där det har varit riktiga solskenshistorier där man faktiskt får reda på vad som händer sen. Men det tillhör ovanligheterna, tyvärr.
Mm. Mm.
Men sen är jag lite nyfiken på, för jag har aldrig varit engagerad fackligt inom polisen. Hur kom du in på det, alltså fackligt engagemang? Var det någonting du tänkte på när du började på polishögskolan? Eller vad visste du liksom om fackligt arbete?
Jag visste knappt vad fackförbund var när jag gick in på polishögskolan. Nej, men jag tror att en del av mig har det sen tidigare. Jag kommer ihåg när jag spelade ju Bromma pojkarna, alltså fotboll i 18 år, och så blev jag irriterad på att varför har alltid damlaget de dåliga träningstiderna? Ja, då blev jag engagerad där helt enkelt för att liksom förändra eller förbättra. Och när jag kom ut då och började som polis, och då och man skulle ha skyddsväst och kängor, och ja, men då var det fortfarande på den tiden då skyddsvästen inte var böjd för brösten, om man säger så. Mm. Det här passar inte mig. Det måste väl ändå inte vara helt nytt inom polisen att kvinnor har bröst. Lite sådär, va?
Nej, det borde inte vara.
Ja, liksom, varför är det så här då? Det fanns inte kängor i min storlek. De, liksom, jag hade för små fötter och så vidare. Och då tänkte jag, men vad är detta? Liksom? Det här måste jag göra någonting åt. Och då gick jag till facket och så tyckte jag, men gud, alltså, gör något. Varför har ni inte gjort någonting tidigare? Så jag var kritisk mot facket först.
Mm.
Och då var det ju kollegor liksom som sa det. Nej, men okej då. Men hjälp till då.
Mm.
Kavla upp ärmen och hjälp till.
Mm.
Ja, och så gjorde jag det. Och på den vägen är det.
Intressant. Det är spännande du säger med... Jag får ett minne här om när du säger skyddsvästen, att man liksom, kunde man inte anatomin på den tiden, att de kan inte se likadana ut liksom, för man har en del av bröst och både större och mindre och sådär. Vi fick inga västar, så jag köpte min egen skyddsväst. Och då var jag aspirant, och då stod jag inne på toaletten och så tog av mig liksom tröjan, och så hade jag en t-shirt och så hade jag västen som jag rättade till då, så hade jag någon sån här platta så. Och då hade jag inte låst dörren till toan. Och då öppnade en av gruppcheferna på det här där jag var då som aspirant. Och han bara, åh förlåt liksom. Men jag stod ju bara rättade till väst. Det var ingen fara så. Men så stängde jag dörren och låste. Och då tänkte jag så här. Tycker han att jag är pinsam nu? Som har liksom en skyddsväst. Förstod han ju då. Jag är ny, jag köpte den för egna pengar. Tror han att jag är så rädd?
Mm.
Så att jag måste ha liksom det som inte de har, då, de här äldre poliserna. För vi började ju då köpa skyddsvästar själva som vi bekostade. Det kostade flera tusen då liksom. Mm. Och det var så konstigt att jag fick den tanken egentligen. Tycker han att jag är pinsam som har... Sen nu har ju alla, det är ju bara helt naturligt klart att du måste skydda dig.
Ja.
Och nu sitter vi ju en dryg vecka efter att en polisman precis har blivit... skjuten till döds i Göteborg.
Mm.
Men där hjälpte ingen skyddsväst.
Nej, det gjorde ju inte det.
Nej. Typ det värsta som kan hända i yrket.
Ja, det som inte får hända, hände igen.
Hur ofta tänkte du på det som... polis att du faktiskt åkte ut, satte på dig din uniform, åkte ut i en polisbil och kanske eventuellt inte skulle kunna komma hem igen?
Jag tyckte i början så, då tänkte jag inte på det så speciellt mycket. Då var jag nog mer i den här lite obetänksamma delen faktiskt. Mm. Där jag var nog var mer kaxig än eftertänksam kanske. Mm. Jag tycker efter det att man bildar familj att jag fick en annat perspektiv då.
Mm.
Och även förändrades det eftersom mina barns pappa är polis också. Det är inte helt ovanligt att jag blev ju orolig när han åkte. Alltså, då kom oron in mycket starkare i mig. Och när barnen växte upp så blev ju de oroliga ibland också.
Mm. Såklart.
Så att det där, det kom mer efterhand. Och också när man var med om mer och mer saker. Alltså de gånger när man åkte från ett jobb och kände att här låg det precis. Det här hade kunnat sluta precis hur som helst.
Mm.
Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige. Och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
Faktiskt.
Mm. Jag tror nog jag ofta har varit liksom rädd efter själva ingriparna. Jag har varit under själva ingriparna. För det är då man klurar på det som du precis berättade.
Ja.
Tänk om han inte hade gjort så eller han hade gjort så. Ja, oj, då hade det varit riktigt. Det hade inte varit bra.
Nej men precis.
Ja. Men återgår då till det här att du blev engagerad och de sa, men kom igen då Lena, kan väl du kliva in om du har klagomål och sådär. Så vad säger man till då? Jag skulle vilja vara med i gänget här nu, eller blev du tillfrågad eller hur funkar?
Nej, men det, alltså, man blir ju mer och mer när man jobbar som närpolis i Huvudsta som ligger här i Solna, men, och det finns ju inte kvar längre, men där och då, men då blir man ju mer, hallå liksom, ska det verkligen vara så här, och nej tycker ju kollegorna, och till slut så tar man ju sig an andras problem också. Nej, men gud, ska liksom Pelle, ska han behöva tidsförskjutas nu också när han och så vidare, och till slut så tycker ju kollegorna att ja, men Du borde engagera dig för våran sak och för våran skull.
Mm.
Och då så blir man invald i styrelsen. Och så det finns en drivkraft i det där att samma drivkraft skulle jag nog vilja säga som om man blir, när man blir polis. Att hjälpa sina kollegor, att skydda också på olika sätt och ställa till rätta om man tycker att någon har blivit felaktigt behandlad, och att då få förtroende när du kollegor frågar kan du inte köra här för oss, då är det en enorm kraft tycker jag i alla fall. Jag blir ju väldigt stark utav det. Självklart ska jag göra det.
Jag tror att jag läste nu att 92% av alla poliser är medlemmar i polisförbundet. Jag tror det var säkert var ännu högre när jag började. Man ville vara med i allt som alla poliser var med i. Det ville man vara med i. Polisförbundet ville man absolut vara med. Liksom. Ja. Men idag kanske det har alltså gått ner lite grann. Varför? Och det är ju ändå väldigt, jag tror att om man jämför med andra fackförbund så är det ju skyhögt, tror jag.
Ja.
Men ändå, om vi ska kolla på den här lilla dippen då, varför skulle det kunna vara att man ser att det har gått ner lite grann?
Men jag tror att man också, det vi märker av, vi följer ju där väldigt noga, så är det ju att det kommer ut väldigt många nya poliser nu.
Mm.
Och det tar längre tag innan man blir medlem i polisförbundet. Tidigare, som du sa, då i alla fall på våran tid, då fanns Sörentorp, var det enda stället man utbildade på. Mm. Man var väldigt samlade. Mm. Man liksom och gjorde i princip samma sak som alla andra gjorde. Så nu kommer man ut i i större grupper. Jag tror att man är mer också, vad får jag ut av det? Vad innebär det för mig? Vad kan jag hamna i som polis?
Just det.
Och det blir man nog inte varse förrän man kanske också har jobbat ett tag. Att det här är ett yrke förknippat med en utsatt arbetsmiljö. Man kan ingripa och tycka liksom att man gör rätt, och ändå hamnar man i personalansvarsnämnden av någon anledning. Mm. Man ska vara oerhört flexibel.
Och personalansvar, de som inte jobbar som poliser, det är de som beslutar om till exempel om du skulle bli dömd,
ja,
om du ska vara kvar i yrket eller om du ska bli avskedad och så vidare.
Ja, eller om du ska få en varning, exakt, eller löneavdrag och gjort något fel och så vidare. Så här, man är ju väldigt synad som polis, det ska man vara också. Med så. Ja, men jag tror att det finns liksom olika delar där som man hamnar i, och då inser att här behöver jag hjälp och stöd. Mm. Och samma sak så var det ju så att när vi gick så i alla fall jag gjorde min intervju i Vällingby, på Vällingby polisstation, och då visste jag också att om jag klarar polisutbildningen då kommer jag börja jobba där.
Just det.
Idag är det ju inte så. Mm. Idag när du är klar kan du bli placerad i princip var som helst.
Mm.
Och redan då faktiskt börjar man ju höra av sig till polisbundet och undra, kan ni hjälpa mig? För jag har familjen i...
Ja, det där har jag haft något exempel på. Det är lite trubbel där.
Ja.
Men det jag fick på min tid, det är inte det du har glömt att nämna. Vi fick ju den här kalendern.
Ja, just det.
Den analoga som man fyllde in och liksom så här... Ja, det kan man skämta om, men... Jag har ju aldrig varit någon klippa på logistik, men man skrev lite in där vad man skulle göra några dagar sedan.
Ja, precis. Jag kan ju vara bra att komma ihåg det. Och den finns ju fortfarande, fast då får du ju säga till att du vill ha det, för nu har de flesta sin kalender
i telefonen.
Ja. Men inte alla.
Nej, precis. Men nu vet jag. Sen kan jag ändå ta den frågan. Sen förstår jag att man går in och blir engagerad och sen så tar det fart lite grann. Men en dag måste du ändå fått frågan så här, och blir aktuell till att bli ordförande. Alltså då blir man ju ordförande för hela fack. Hur var den känslan och hur var din inställning till det? Hade du liksom någon målbild att en dag ska jag bli ordförande, eller hur gick det till?
Nej, det är ju, ja, det kan man ju, men jag hade jobbat några år som ombudsman, som det heter när man jobbar här uppe på kansliet. Och då hade jag också, mitt specialområde var just att jobba nära och hjälpa kollegor på olika sätt, stötta de kollegor som hamnar i personalansvarsnämnden av en eller annan anledning.
Mm.
Och med arbetsmiljö. Och då hade jag gjort det några år och tycker att efter några år tycker jag att nu har jag gjort det bra, nu vill jag gå vidare. Så jag var ju tillbaka i verksamheten igen då.
Okay. Mm.
Och slutade polisbundet och tänkte att nu går jag tillbaka till verksamheten och fortsätter där. Och då blev jag ju kontakter av kollegor ute i landet och även i Stockholm att får vi nominera.
Mm.
Vi vill nominera dig till förbundsordförande. Och det var ju omtumlande, skulle jag vilja säga, att få den frågan. Och jag var fantastiskt glad, stolt och lite... Ja, alltså... Vad krävs det av mig idag? Och så...
Mm.
Första kvinnan, innebär det någonting? Är det större krav på mig då? Eller så?
Mm.
Men så antog jag det, och jag tycker att det har varit ett fantastiskt roligt arbete. Kämpigt ibland, förtvivlat ibland. Du vet, när man tycker att varför tar det så lång tid för? Och förstår inte arbetsgivaren eller politikerna? Eller? Alltså det är enormt mycket känslor och kraft och spännande, kan jag tycka.
När jag precis, när jag hade börjat så... Då hette våran ordförande Gunno Gunnmo. Och vi gick in då i en, eller förbundet gick in i en avtalsrörelse, och då hette det 15 000 nu. Mm. Man ville då att en färdigutbildad polis skulle få 15 000 i månadslön. Men nu går ni in i faktiskt i en ny avtalsrörelse som kanske är lite sen, eller är den tidig, eller hur ser det ut?
Ja, det är som vanligt. Lite senare än vad vi hade planerat.
lite senare. Nu är lönen lite högre än 15 000 eftersom åren har ju gått och sådär. Men jag hade Andreas som gäst här för några avsnitt sen, och han var ju den polisen som var på den här bilden vi hade på Drottninggatan när man sprang. Man ser poliser springer liksom med draget vapen liksom mot det som är faran, och så ser man folk lämnar. Och då var det ju någon som hade skrivit så här ser ni hur de springer, och för det får de 24,5 i månaden eller något sånt där. Man blir ju sällan polis för att bli miljonär. Men vad går ni in med för tankar nu i den här avtalsrörelsen, och hur ska ni liksom få upp lönerna? Hur gör ni för att försöka få upp polisernas löner?
Först vill jag säga att jag har fortfarande kontakt med Gunno Gunnmo.
Ja, du har det.
Ja, jag, för när jag blev förbundsordförande så fick jag ju lov att höra mig för vad... Hur blir man en bra förbundsordförande då? Mm. Då låg det väldigt nära till hans att ha kontakt med Gunnar. Så honom har jag haft väldigt god och nära kontakt med. En fantastiskt klok man som fortfarande brinner för Polisförbundet. Så det har betytt mycket för mig. Men just det här med nej, det är möjligt att polisyrket inte är det liksom bäst betalda och så. Men det är ju det som har varit problemet nu med polisbristen, och att så många har slutat. Och vi fyller inte platserna på polisutbildningarna och så vidare. Därför att det måste ju vara värt. Vad är det värt att vara polis? Ett sånt utsatt yrke. Det har blivit mycket mer komplext sen vi gick in på polisskolan. Mm. Det krävs mycket mer utav en på olika sätt. Man går igenom väldigt liksom noggranna tester och får jobba ett alltså dygnet runt slitsamt yrke, skulle jag säga. Mm. Både fysiskt och psykiskt. Absolut. Och då klart, då måste det vara värt det.
Det håller jag ju verkligen med om. Och det tror jag våra lyssnare håller med om också.
Ja, och då har det ju varit det att man har nog kanske tidigare levt på, och då säger man, så polismyndigheten och politikerna har nog levt på att det här har varit ett kall, och att vi ändå har drivits utav att hjälpa, skydda och ställa till rätta. Men det går inte att leva på det.
Nej.
Och det går när man också märker att man kan få bra jobb, att man är attraktiv på arbetsmarknaden och man kan få en högre lön och jobba bättre tider. Mm. Ja, då har ju många av våra kollegor lämnat, och det där har man ju ganska yrvaket satt sig på sängkanten och tittat ifrån arbetsgivare och politikerhåll och yrvaket omkring sig, vad är det som händer. Så nu tycker jag att nu har man insett. Nu gäller det att åtgärda det, och det är därför vi driver så hårt att vi ska ha en högre lönetakt än vad man har på övriga arbetsmarknaden.
Mm. Nya budskapet är ju att polisarbetet är ett lagarbete, och det tycker jag vi har hört mycket i podden också, att man pratar om just det. Ofta glädjen också att jobba i ett team, i ett lag, och att lösa uppgifter tillsammans. Men varför pushar ni från Polisförbundet just att det här lagarbetet är ert budskap nu liksom?
Ja, det är ju det grunden egentligen, och vi pratade ju om det tidigare här nu också, hur viktigt det är med teamet och med gruppen och med laget och så vidare. Men vi vet ju också att allting hänger ihop, alltså både ingripande verksamheten som är först på plats, och sen när man väl har gjort de förstahandsåtgärderna och sen lämnar över till de som utreder, ja, då är det precis lika liksom viktig länk i kedjan från det att ett brott är begånget till att man griper en gärningsman och får den lagförd också. Hela den kedjan hänger ihop. Och det är det lagarbete som man måste se. Och tidigare nu har ju det blivit mycket satsningar på en del i kedjan. Och det här måste man ändå lyfta och se att det är viktigt att hålla ihop den. Mm. Och det förebyggande arbetet egentligen är ju också någonting som måste värderas, i och med att det är, vi vet ju alla att helst vill vi ju att så få brott som möjligt blir begånget. Så.
Jag kände, och jag nämnde det lite för dig innan vi började spela in, men jag började ju polisen för många år sedan, men det var ju oerhört liksom stod och, du vet, man var som Ferdinands polare, du vet, så där man ska ut och stångas, ja. Och man ville vara sheriff i stan och fånga bovarna och sådär, och det var ju fantastiskt kul, och jag hamnade också på enheter som var väldigt drivna, och vi gjorde väldigt, väldigt mycket, vi grep väldigt mycket folk, men sen till slut när jag hade hållit det tempot i ganska många år så kände jag att jag började tappa lite liksom geist. Jag tänkte att jag kanske kunde göra något annat. Jag sökte andra jobb. Jag fick jobb som säljare för kopiatorer och faxar. Men så kände jag att jag kan inte stå och kränga liksom, kopiatorer. Så jag var också lite feg och tackade nej till det. Men, och det var nog bra. Men alltså vikten att hålla kvar det här. Så att man inte, för där kommer det nog en dipp. Oavsett kanske vem man är liksom. Man gör det här spännande. Och jag vill inte gå in och sätta mig.
Nej.
Jag var inte redo att gå in och sätta mig och liksom börja utreda. Så jag hade gjort det lite grann, men jag kände att jag ville vara ute. Men så hade jag inte riktigt det här trycket längre, kände jag. Hur ska man liksom, hur ska man kunna behålla det? Det är så knixigt det där.
Ja, och jag tror att det är en huvudnyckel till om man ska, om man ska orka brinna i sitt yrke hela tiden, så kan man ju inte bränna ut sig helt. Nej. Enkelt. Och då tänker jag att det är klart att efter några år så känner man just där, vad har jag intresse utav? Vad märker jag att jag faktiskt har läggning för? Jag har verkligen bra kontakt med ungdomar till exempel. Mm, och det fanns ju då och det finns nu också. Men att man får utveckla sig i det man har fallenhet för. Vi hade ju ungdomsgruppen, eller en del går mot trafik, eller andra går mot gatulangningsgrupp eller mot och så vidare. Och det är ju samma sak egentligen när man väl går in och utreder att, ja, brott i nära relation, eller om det är grova brott, eller mängdbrott, eller vad är det som jag brinner för? Och då måste det också finnas förutsättningar att få vidareutbilda sig i det, alltså att utveckla sig, att man känner att jag kommer framåt, att jag, alltså man får kombinera. Många av kollegorna säger nu också att jag vill kombinera min tjänst. Jag vill vara ute en del och sen utreda en del.
För problemet med en myndighet som är så stor som polismyndigheten är ibland att man kan som individ, tror jag, försvinna lite grann. Och man inte har någon att liksom kanske studsa emot och säga det. Men vänta, finns det möjlighet att kanske göra det här en viss tid och kanske göra det här också? För man vill inte heller bli Ferdinand som bara sitter och typ luktar på blommor och då kanske istället menar läser en tidning och vet att man faktiskt får betalt. För det, ibland så finns det också en möjlighet i en stor myndighet att smita undan lite grann. Och ibland kanske jag också såg exempel på det. Och den personen vill jag absolut inte bli heller. Att Hasse gör inte så jävla många knop liksom. För det går också, så det är viktigt att hitta, precis som du säger, att då kanske kunna kombinera istället för att stagnera.
Ja, jag tycker också där borde finnas så mycket möjligheter till det, och det ges möjligheter också till en viss del, men jag tror man kan bli mycket bättre på det. Jag tycker att alltså arbetsgivaren, jag har ju ett behov av att vi är flexibla, vi ska kunna användas dygnet runt. Vi ska hela Sverige, där vi har arbetsskyldighet i hela Sverige. Vi har till och med arbetsskyldighet på fritiden, ingripande skyldighet och så vidare. Vi ska vara enormt flexibla. Tycker också att man kan vara flexibel för våra behov. Alltså när man bildar familj, då måste man få vara lite flexibel i arbetstiden, lämna och hämta barnen. När man blir äldre, om man ska vara i yttre tjänst längre, ja, då kanske man inte orkar hela nätterna.
Det fanns ju gubbilar på
det. Det fanns det, jajamän.
Min mamma hade ju gubbil.
Ja.
Jobbade bara till två.
Ja, men precis. Och det är väl bra så då, om man känner att man, då kan man vara i yttre tjänst en längre tid. Eller kombinera, alltså det finns, jag tror att det finns en flexibilitet som gör att motivationen skulle kunna hållas uppe mycket längre, och alla tjänar på det.
Du nämnde lite tidigare, så nämnde du polisens liksom arbetsvillkor och förutsättningar att liksom förbättra arbetsmiljön och sådär, och vi pratade ju också lite kort om det som aldrig får hända, som händer nu i Biskopsgården. Jag fick faktiskt ett mail av en lyssnare som vill bli polis och nämnde det här. Man sa, det här har motiverat mig ännu mer att söka in till polisen och att kunna få hjälpa till det som händer. För man kan ju tänka sig att en sån sak blir precis tvärtom. Men varför ska jag gå ut, precis som vi pratade innan, och inte komma hem till min familj? Mm. Så det var ju otroligt, jag skrev det till honom, det var otroligt att det var en motivator för dig, och inte att du drog undan din ansökan när du hör att någonting sånt. Men hur ska man kunna förbättra då för poliset, som till exempel absolut måste synas i Biskopsgården eller i liknande, för de som bor där? Så där är ju liksom 98% inte är kriminella och som sköter sig. Men varför ska man liksom åka dit som polis om man vet att det finns någon med någon lasersikte eller någonting? Hur kan vi förbättra för dem som gör de här grejerna? Finns det saker man kan göra?
Jag tror generellt sett när det gäller medarbetarskydd och så vidare, finns det mycket att göra, tycker jag. Jag tycker att det är allt ifrån att utveckla arbetsmetoder som blir säkrare, göra riskbedömningar utefter vart jobbar man någonstans och vad är det för konfliktnivå här nu då, och hur ska vi jobba då? Jätteviktigt att känna sig säker med och utbilda med sina kollegor naturligtvis. Skyddsutrustning så att vi kan ingripa så säkert som möjligt. Men det är klart, jag tror aldrig i det här yrket att man kan eliminera riskerna. Det går inte. Nej. Men man kan reducera dem, och det måste man ständigt göra. Och sen tror jag också att det handlar om att man måste också få tid att liksom träffas och teama ihop sig. Att få prata om saker och ting, om handledning. Alltså att få ur sig den ryggsäck som man ändå, som fylls på allt eftersom, är precis lika viktigt.
Så det är så många av mina gäster som precis det du nämner, den här ryggsäcken. Det var ju Paula som nu jobbar som lärare i Skövde. Och hon sa det, jag påverkas av att du lägger dödsfall i ryggsäcken, barn som dör i olyckor i ryggsäcken, du lämnar dödsbod, lägger i ryggsäcken, du ser, går hem till hem där folk lever i misär, lägger i ryggsäcken. Alltså man behöver inte vara direkt någon utbildad psykolog. Nej. För att förstå att det fylls på. Och en del har ju sån himla, för när vi går ut så här, du är färdig Lena, Hasse du är färdig. Det kan vara så att du får 85% av de här vidra jobben, och jag kanske flyger lite på en räkmacka och inte är med om ser de här hemskaste sakerna. Så polisyrket kan ju skilja sig. Det handlar lite om tur och otur. Vilka case man hamnar på och vilka case som rör dig. Du berättade om ditt minne här om den här mannen som eventuellt har tagit sitt liv på grund av att de hade så dålig ekonomi. Det kanske inte hade berört mig eller berört någon annan, men du kanske var någonstans i ditt liv när du, alltså det är sånt som påverkar, och vi kan aldrig styra det.
Nej, och det där är, jag tror även ändå liksom att under ett polisliv, så man träffar på de här olika liknande casen, och det är ju därför när man väl, alltså det är nästa sak jag tycker, att när man ser en polis på långt håll och tittar in i ögonen, så ser man direkt, det där är en kollega. Mm. Alltså någonstans där har man djupet, och det är ju, jag träffar ju de nordiska kollegorna ofta då i Nordiska polisförbundet, och även de europeiska kollegorna i Eurocop då, som den fackorganisationen heter, och det är så oerhört lik, det är precis samma frågor egentligen, och det är liknande erfarenheter, och gemenskapen är väldigt väldigt god, och man håller ihop. Mm. Och det spelar ingen roll om man någonsin, jag pratar inte spanska, men jag känner en väldigt tillhörighet om jag träffar en spansk kollega eller liksom så. Någonstans finns det här kittet.
Väldigt intressant att du säger det, för att jag, kollegan säger, fast jag inte ens jobbar som polis längre, men han som blev skjuten i, Andreas hette han, som blev skjuten i Göteborg, så kunde man ju donera en slant då. Mm. Och då så skickade jag över en peng, och då skrev jag faktiskt en gång polis, alltid polis, i meddelandet. Och den känner jag mer eller mindre, eftersom det var en tid sedan som jag lämnade polisen. Men vissa dagar och i såna här, då vill man nästan så här, men jag kan sätta på mig uniformen och åka ner och hjälpa till några dagar om det behövs. Mm. Om det skulle kunna hjälpa till. Så den där, det är någonting väldigt, väldigt speciellt som vi återkommer till i podden. Mer det här yrket, och oavsett var i världen man kommer, så förstår man varandra på något sätt.
Ja. Man har liknande erfarenheter. Man har åtminstone haft liknande känslor. Jag tror att liksom, det är det som gör att jag vet att man har varit riktigt rädd. Mm. Jag vet att man har varit sorgsen, ledsen. Och det är klart, det har väl alla människor varit. Va? Men på grund av att man har varit på ett jobb.
Mm, precis. Men hur taggad är ni inför den här avtalsrörelsen då? Hur kommer det gå? Det är som att fråga sig om en fotbollsmatch i EM. Men man måste ju ändå, från er sida måste ni väl ändå vara positiva och känna att det är...
Det här är ju en av liksom, det absolut viktigaste vi har som polisförbund. Det är ju att driva, som vi tycker, Sveriges viktigaste avtalsrörelse. Och vi har, alltså, jag kan säga, det blir en ständig förberedelse egentligen inför en förhandling. Vi styrs mycket av de motioner som våran kongress då har bifallit. De ligger liksom i grunden. Det är enskilda medlemmar som har skrivit in att det här tycker vi polisförbundet ska driva. Och så har kongressen tyckt ja, det ska vi. Så inriktningen ligger ju därifrån.
Mm.
Men sen har vi ju, och det är också en styrka för oss. Vi har ju representanter från hela fack-Sverige, om man säger så. Från norr till söder, där vi slår våra kloka huvuden ihop och vi nyttjar våra erfarenheter och slipar våra argument. Och hur ska vi liksom kraftfullt gå in och street smart lägga fram det här? Och sen blir det ju yrkan utav det. Och när vi väl har lämnat över dem till arbetsgivaren och vi får arbetsgivarens yrkanden, ja, då börjar ju själva förhandlingarna vid förhandlingsbordet. Och då är vi ju oerhört väl, ska jag säga, förberedda. Vi har gjort uträkningar och hur mycket kostar om man gör på det här sättet och hur skulle det bli i framtiden då om 5 år, hur skulle det ha utvecklat sig ekonomiskt. Det finns en massa avvägningar och behov som har tagits in i det jobbet. Nu går man ju in i det skarpa läget, och det är ju här egentligen de flesta blir uppmärksammade på att nu ska det hända någonting.
Mm. Men det är ju sorgligt på ett sätt. Men vi lever ju nu i en tid, 2021, där kriminalitet, skjutningar, tyvärr också mord på en polis, gängkriminalitet pratar om. Man pratar om klaner som bygger liksom sin kriminella verksamhet över liksom med släktband och så vidare. Mycket som har kommit upp på bordet som vi inte har hört kanske tidigare. Och det är kanske synd att säga, men det ligger ju liksom i tiden att kanske då kunna styrka att det behövs då till exempel löneökningar för de som jobbar mot de här sakerna som vi tidigare pratat om också kan vara väldigt, väldigt riskfyllt.
Mm. Alltså jag tycker att på senare år, alltså vi har på senare år verkligen haft allmänhetens stöd. Det har ju varit ett otroligt stöd för att få fler poliser och då också. Jag tror också att det är så att man har märkt, svensk befolkning har märkt polisbristen och man förstår vilken samhällsbärande yrke det är, hur viktigt det är att ha en professionell poliskår i Sverige. Och behöver man hjälp så ska det komma någon helt enkelt. Absolut. Och det har ju lett till att det också uppmärksammas, men herregud, vad dåligt betalt det är. Mm. Så det kan inte vara möjligt.
Och men jag tror det chockar en del faktiskt.
Ja, och det måste vara värt det. Mm. Och det började för några år sedan. Och det här har ju verkligen gett eko alltså inom politiken. Där det faktiskt har tillförts öronmärkta pengar för att höja lönerna för polisyrket, att uppvärdera polisyrket. Mm. Och det är ju den delen som vi är. Nu har vi haft 3 år med den uppvärderingen. Nu jobbar vi ju extremt hårt för att det ska fortsätta tillsättas medel från extra medel från politiken. Och vi går in i en löneförhandling nu då. Så det är klart, här gäller det ju att hålla uppe den ångan, och jag tror att det finns ingen i Sverige idag som inte förstår att det behövs fler poliser i den omvärld som vi har.
Om vi berättar för lyssnarna, vad tjänar en polis som kommer ut som är färdig nu? Vi ser att man blir färdig idag. Vad kommer jag få för lön då när vi ser att jag hamnar på någon IGV någonstans?
Strax över 28 000.
Strax över 28. Mm. Och sen tillkommer det ibland. Men det är inte lön. Alltså att man jobbar på konstig arbetstid och sånt. Det är ju inte lön.
Nej.
Utan det är någonting annat.
Ja, det är det. Det får man för att man jobbar på mörk tid helt enkelt. Ja. Eller alltså obekväm arbetstid. Mm. Och det får man inom alla yrken. Så det är inte lön. Det ska man liksom komma ihåg.
Exakt. Det är någonting jag har glömt att fråga angående. Jag bara, det finns ju hur mycket som helst att fråga om när det kommer till fackligt arbete såklart. Och det finns, jag vet, man pratar om civila utredare. Och ska de göra, behöver inte de det polisiära i botten om de ska åka ut? Så det finns så mycket vi skulle kunna prata om när det gäller fackligt arbete. Men jag tycker vi har fått en jättefin bild över i alla fall hur den går in i den här avtalsrörelsen. Och med näbbar och klor hoppas jag ska försöka höja lönerna för landets poliser.
Ja, det gör vi ju alltid. Och, vår styrka är ju också att vi är så många poliser som är med i Polisförbundet. För våran röst är stark. Och jag skulle nog vilja säga det att det är ingen annan som driver polislöner eller yrkesutveckling än Polisförbundet. Alltså det är ju, vi är ju poliser för poliser. Det är ju kollegor för kollegor. Och här kämpar vi för samma sak. Det är för att svensk poliskår ska få det bättre. Mm. Och det är ett teamwork. Det också. Precis som polisarbetet är. Mm.
Jag kommer fråga dig, precis som jag frågar alla mina gäster på slutet, hur det är när det kommer till att titta på polisfilm. Kollar du bara på polisfaxfilmer? Folk som är engagerade fackligt i.
Men jag, så hemma brukar de säga så här, alltså inte en brittisk kriminalserie till.
Alltså.
Ja, för att jag dille på brittiska kriminalserier. Och,
men det är som morden i Midsommar.
Ja, jag såg på det igår faktiskt. Ja, det är så otroligt långsamt och det händer ingenting och det är alltid, du vet... alltid den som syns lite periferin som är mördare. Och du vet, sådär, den är ju riktigt, riktigt tråkig. Men jag tittar på den jättelänge. Mina barn säger så här, det fattar du väl själv mamma. Det måste ju vara den här kommissarie Barnaby som är mördaren. För det är bara, det kan inte finnas kvar då. Alla blir mördade Midsommar. Liksom.
Precis.
Så att,
jaha, så förkärlek kan man säga för brittiska sådana krimserier.
Ja.
Ja. Men har vi kommit någon, det kanske inte är uppföljare till, men det finns ju de som går verkligen i morden i Midsommar spår väl. Den klassiska, jag hade stand-up om brittiska deckare kontra amerikanska actionfilmer, att det är så otrolig skillnad.
Ja, de dyker upp i slips och kostym.
Och är så trevliga och artiga. Och...
Ja, precis. Nej, och sen, jag... Svenska kriminalserier eller polisserier och sådär.
Har du sett till exempel Tunna blå linjen?
Ja, någonting? Ja, den har jag sett. Den tycker jag var bra.
Mm. För den speglar ju på ett väldigt verkligt sätt. Liksom. Lite utsättningar och också tycker jag de här, om det ska... Det ska väl visa ungefär någon Twitterflöde eller någonting, ja, och sociala medier, att vad man än gör som polis, de är här och misshandlar dem, fast det, ja, nej, de är här och hjälper till och så vidare, så att det blir alltid såna vinklar. Och bara, jag tänker bara hur man ser ett polisingripande, om folk står liksom i 360 grader runt ett polisingripande, så kommer folk ha sett precis helt olika, ja, saker egentligen, ja. Och det är, nej, men det finns ju en fascination, och det visar ju såklart alla de här polisfilmerna, att det är ett väldigt mytomspunnet yrke.
Ja, och det är klart att när man poliser tittar på de här kriminalserierna, så blir man ju lite trött på någon säger, alltså, har något fel, säger något fel, gör något fel och så. Jag brukar mer bli fäst vid karaktärerna. Mm. Så tycker man att man känner dem.
Ja.
Nästan som man ibland ser på ICA-reklam, att man tycker ändå att man känner igen dem lite. Vad gör de nu då?
Det var inte dumt att köra igång den där ICA-reklamen en gång i tiden. Det är en god vän till mig, Paul, som spelar. Han har inte fått några andra roller, men han har nog kunnat livnära sig rätt bra på den där.
Ja.
Okej, okay, men då ser vi brittiska deckare, som jag också kan tycka kan vara riktigt charmigt ibland faktiskt. Lena, stort tack för att vi fick höra lite om det fackliga arbetet, men också fick vi reda på lite mer vem Lena Nitz är, som är ordförande för Polisförbundet.
Tack för att jag fick vara med.
Och vill du höra lite mer, så kan du göra det i Patreon-avsnittet, för då kommer vi prata lite mer om polisarbete och kanske om fackligt arbete också.
Ja, men precis. Mm.
Stort tack för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av Snutsnack. Och om du vill, så finns det naturligtvis ett rykande nytt avsnitt även i nästa vecka. Och du, glöm inte bort att det är polisens dag den 26 augusti. Då uppmärksammar vi det viktiga arbete som poliser gör dygnet runt och året runt. Ha nu en fin vecka. Hej då!
Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige, och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.